Jag har text. Du kan bara byta. Det är varje bibeltext du kan byta. Jag har prioriterat att få på persiska här nu, eftersom jag har haft rätt många. Så att alla bibeltexter fick inte plats. Jag gjorde den rätt så fort den här. Så ni får läsa egna biblar eller lyssna när jag läser. Är det okej? Okay? Men så kan de följa med, de som har svårt att följa med predikan. Okay. Ja, det är så här. Man har varit på semester, man har varit här, man har varit där, man har varit hemma, man har varit borta, man har gjort det och man har gjort det. Man har varit på kristna konferenser och man har grävt och snickrat. Alltså, man är lite splittrad när man kommer tillbaka så här. Vad ska man predika om? Var ska man börja? Det är som man vill predika om allt, men inget. Alltså, det finns så mycket. Var ska man börja? Vad hade ni börjat om ni skulle vilja predika då? Ni behöver inte svara, men ni kan fundera på det. Ja, jag tänker, man måste ju gå till centrum. Man måste ju börja med Jesus, tänker jag. Han är det viktigaste för oss. Och det här att få komma tillbaka och bli inspirerad av honom. Då tänker jag på det här uttrycket som världsuttrycket, jag vill säga. Man blir som man umgås, eller hur? Man blir vad man äter, jag har hört också någon gång, men... Nu pratar vi om hur man blir som man umgås. Nu har jag inte berättat det för Sara, men jag kommer att prata lite om dig, om oss. Det kan vara lite pinsamt för familjemedlemmar att bli predikade. Men det är så här, Sara och jag firade 13 års bröllopsdag i tisdags. Jag vet att det var någon som firade 50 här. I lördags, det är lite värre, men 13 är också rätt så bra. Det är en bit på väg. Det var, tror jag, min lyckligaste dag när jag fick vigas med Sara. Vi vigdes ju i Läckö slottskapell, kanske ni känner till. Innan jag kom ner till de här trakterna. Så. Var väl lite, ja, du var ju härifrån, så att, otroligt. Jag var så glad. Det var liksom, man var både inför Gud, va? Som det är en gudstjänst, ett bröllop, va? Och så hade man valt ut de här bästa sångerna, så man kände hur man blev berörd av dem, va? Och sen var man känslomässigt berörd över situationen. Det var liksom överväldigande på alla sätt. Alltså, och så tog man det steget att säga ja. Så det har vi hängt ihop. Men under de här åren så har vi slipats mot varandra, va? Man gör ju det. Och vi har ju också inspirerat varandra på olika sätt. Vi har delat jobbiga stunder och härliga stunder. Vi har format varandra. Vi har delat samma mål, kämpat för samma saker, drömt om en del samma saker. Det är så. Och det gör att vi känner varandra och vi förstår bättre än vad andra förstår oss. Vi har lärt känna varandra mer. Visst finns det saker som skiljer oss åt och det händer att vi missuppfattar varandra, finns den sidan också. Men vår tid tillsammans har ju format oss, va? Det har format både Sara och mig. Och jag är övertygad om att jag är på något sätt mera Magnus idag på grund av Sara. Och jag tror säkert Sara mera Sara på grund av mig. Och ändå delar vi livet med varandra. Vi har slipat varandra. Och jag ger ju min tid till henne och hon till mig. Och jag ger min tid till barn, familj, vänner och församling. Och är man egoistisk kan man kunna tänka, men den här tiden skulle jag haft för mig själv. Liksom för att... Men så funkar det ju inte. Det berikar en, det berikat mig att få dela tid med andra. Jag tror att det ska vara så. Att föräldrar, familj, vänner, partner, församling, att de formar ens liv. Vi formar varandra, vi berikar varandra. Mycket i samhället är ju tyvärr självcentrerat och självupptagen. Jag tänkte på, jag såg någon yoghurtreklam, då skulle de bara ha yoghurten för sig själv. På att luras där för att få... Det är lite oskyldigt kanske, men... Alltså det är mycket självcentrerat, va, idag. Mycket, tänk på dig själv. Blir det, alltså, uppfyll dina egna behov. Andra kommer alltid liksom långt efter på något sätt. Men jag tror att det här leder till ensamhet. Jag tror att det leder till själslig fattigdom. Faktiskt. Man blir inte berikad. När vi lever nära varandra så berikar vi varandra. Och jag tror att alla har någonting att ge. Det kanske inte alla känner eller tänker, men alla har någonting att ge. Och vi kan lära oss saker av varandra. Jag tror att det minsta av barn kan lära oss saker. Om vi har tid att lyssna och försöka förstå. Men om man bara tänker på sig själv då. Om man bara ser till sitt eget bästa så blir man fattig. Och även så om man liksom inte vill lyssna på andra utan bara på sig själv. Ni förstår vad jag menar. Då blir också att man blir fattig. Vi tar första bibeltexten. Lukas 6:38. Så står det så här. Ge och ni ska få. Ett mått packat, skakat och rågat ska Gud ge er i famnen. Ty med det mått som ni mäter ska det mätas upp åt er. Vi formas av dem vi lever tillsammans med. Men som kristna så lever vi ju med Jesus också. Eller hur? Och då vill jag läsa ur Romarbrevet 8:28-29. Romarbrevet 8 är ju kanske Bibelns bästa kapitel. Om man får säga så. Men 28:29. Vi läser den här. Det står så här. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen ska vara den förstfödde bland många bröder. Vi kan ju aldrig formas till att bli Jesus, till att bli någon annan än det vi själv är. För vi är vi och vi är tänkta att vara vi. Men det finns ju bara en Jesus, va? Men vi kan låta oss formas så att vi blir lik Kristus. Så att vi blir lik honom i det goda han är och gör. Jesus är ju den, jag skulle säga, han är den bästa av förebilder. Jag skulle kunna räkna upp några dåliga förebilder och några bra förebilder. Men jag tror ingen kommer i närheten av Jesus. Varför är han så bra förebild? Han kan liksom backa upp det han gör, det han säger. Eller hur? Det är inte tomt prat. Vi kan inspireras av Jesu goda handlingar. Eller hur? Hur han mötte människor och hans syn på människor. Han mötte olika slags människor från alla samhällsklasser. Hans trofasthet, han kämpade på, va? För Gud. Hans kärleksverk på korset är ju största som finns av kärleksgärningar. Hans uppoffring, att han gick den här vägen, att han bara ville bli människa i hur stort som helst. Han ödmjukade sig. Vi kan inspireras av hans kunskap i skriften, av det han har sagt, av visdom. Hans sätt att tala, av hur han helade sjuka kan vara en inspiration för oss idag och hur vi ska agera. Hans ledarskap kan man studera. Hans sätt att genomgå prövning. Hans medkänsla. Jag tänker på när han liksom dröjde för att han skulle uppväcka Lazarus, va? Den här vännen som han kände så väl. Och folk, det gick 4 dagar. Han var död, han luktade, han började ruttna liksom. Och han liksom kände ändå medkänsla med Marta, Maria och det här följet, va? Jesus. Det tycker jag är fascinerande. Fast han visste, han hade det från Gud, att jag ska uppväcka Lazarus så att Gud blir förhärligad och så att människor kommer till tro. Det var hans plan. Så han, Lazarus, behövde dö för att det här skulle bli kraftfull uppenbarelse för folk. Vem Jesus är. Att han har makt över liv och död, eller hur? Men ändå så stod han ju där och grät, eller hur? Ni känner igen historien. Han grät med dem, va? Jag tycker det är medkänsla, va? Han blev så berörd av deras gråt. Han kände med dem. Jag tycker det är stort. Han låter inte heller liksom mänskliga regler stå i vägen, utan han liksom bryter igenom sånt. Han genomskådar det. Genom åren har många mänskliga konstruktioner byggts. Och judiska folket byggde en hel del grejer. Och han liksom raserade det, och han, och ja, även hedningarna gick han till. Och det är för att visa den rena bilden av vem Gud är. Han är ju Gud förkroppsligad. Vi kan se vem Gud är genom Kristus. Han förtröstar verkligen på Gud. Han visste att han skulle gå. Han skulle få motstånd om och om och om igen, Jesus. Hela tiden fick han motstånd. Men han sa, min tid är inte inne. Han gick vidare. Han sa att jag ska dö. Han gick vidare för det. Han kämpade vidare. Hela tiden förtröstade på att Gud skulle frälsa världen genom honom, som han sagt. Jesus är ju en inspiration och en förebild som håller. Han har liksom täckning. Det finns folk som pratar som men inte har täckning, va? Det är tomma ord. Folk som har gjort det de säger, de litar man ju på, eller hur? Någon som bara går hitta på något. Man märker ju ibland att folk pratar bara. Och vissa personer har man förtroende för de vet vad de pratar om. Eller hur? De har varit där, de har gjort det. Och precis så är det med Jesus. Han har täckning, Jesus. Han är stabil, som doktor Alban skulle ha sagt, va? Han är stabil, sa han inte så? Det är stabilt. Om ni kommer ihåg honom. Men alltså, om du i ditt liv liksom har problem med prövning, ja, men läs Bibeln. Läs om hur Jesus prövades. Läs om vad han gjorde. Han genomgick tuffare prövningar än någon annan har gjort. Om du känner, men jag vill ju vittna om det jag tror för, det jag tror på. Jag vill berätta för andra om det här. Jag känner för det. Hur ska jag göra? Kolla på Jesus. Vad gjorde han? Hur gjorde han? Läs Bibeln. Han har många exempel på hur han mötte människor. Hur han gjorde. Låt dig inspireras av hans frimodighet. Och som sagt, fundera på, hur är Gud? Är han verkligen god? Ja, men läs om Jesus. Hur var Jesus? Han är bilden av Gud. De är ett, står det. Han är Gud. Och jag tror det är viktigt att vi ser det. Läs Bibeln. Läs om hur Jesus var. Låt dig inspireras. Låt dig glädjas över hur han är. Jag ska som ett exempel läsa en text ur Bibeln. Den är bra inspiration. Det är liksom nästan en tumvers jag tog, alltså, om hur Jesus gör och hur han är. Men den visar lite, som sagt, hur han är. Och den står i Markus 9 och 33. Och läser till vers 37. Jag fick inte plats med texten, men ni får lyssna. Det kom till Kafarnaum, och när han var hemma igen frågade han dem: vad var det ni talade om på vägen? Alltså, det var lärjungarna han pratade till här. Det teg, för på vägen hade det tvistat om vem av dem som var den störste. Han satte sig ner, han kallade på de 12 och sa: om någon vill vara den främste måste han bli den ringaste av alla och allas tjänare. Så tog han ett barn, han ställde det framför dem Och han la armen om det och sa: den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar inte emot mig, utan den som har sänt mig. Det är ju ett exempel jag tar med här, men det är ju som en hel predikan det här. Om vi kollar på texten lite, först så kan vi ju se hur Jesus liksom går till rätta med sina lärjungar. Det är ju intressant, det är en lärdom. Och då kan vi ställa oss frågan, kan vi gå till rätta med varandra? Vågar vi hjälpa varandra genom att tillrättavisa varandra som syskon i Herren? Kan man fråga sig. Vågar vi tillrättavisa varandra och är vi ödmjuka nog att ta emot tillrättavisning? Ibland kan man ju vara lite stolt och det här måste man ju pröva sig själv. Alltså på ett kärleksfullt sätt som sagt var. Och att man tillrättavisar i kärlek. Sen vänder ju Jesus upp och ner på vanliga begrepp. Eller hur? I Guds riket så är man inte stor bara för att liksom, om man är det i världen på något sätt. Man har makt, man har titlar. Va? Nej. I Guds riket blir du inte stor om du är rik. Eller om du har de här fina titlarna. Höga poster. I Guds riket blir du stor om du är liten. Det tycker jag är roligt. Man blir stor om man är liten. Alltså om du är ödmjuk. Om du betjänar andra, då är du stor i Guds rike. Inte om du har pengar eller makt. Om du liksom ger upp ditt eget, då är du stor i Guds rike. Då är du riktigt stor. Så om då liksom de här lärjungarna hade som strävan att vara stor, det var ju det de hade skämdes lite för sen de hade pratat med varandra om, vem är störst? Ja, nej, det är jag som är störst för att nej, men det är jag. Nej, alltså. Då säger Jesus, om du ska vara stor i Guds rike, alltså det som gäller, ja men då ska du vara liten. Då ska du vara den som inte försöker vara stor i det här gänget. Då ska du vara den som inte säger något utan bara hjälper till. Som inte försöker hävda dig liksom. När man pratar om lärjungarnas situation. Då är du stor i Guds rike, säger Jesus. Här kan vi alla lära oss någonting av. Det är övertygad om. Jesus lyfter sedan fram en person som ett gott exempel. Va? En person som inte är utbildad, som inte är myndig. En person som inte normalt har någon talan. En person som lever i behov av andra. Eftersom personen inte kan försörja sig själv. Lever i en beroendeställning, va? En som inte kanske alltid förstår sitt eget bästa. En person som inte har någon fin titel överhuvudtaget. En person som kanske skuffas undan när de här viktiga besluten ska tas, va? Då får man flytta på sig liksom. En omogen person lyfter Jesus fram som ett gott exempel. Han lyfter fram ett barn. Han lyfter fram ett barn i det här sammanhanget. Bli som ett barn, säger han. Varför lyfter han fram barnet som exempel? Det är ju lite för att vända upp och ner, för de ska tänka om. Men varför barnet, det här lilla personen, varför är det större än mig? Jesus menar ju att det här är större än lärjungarna kanske, om de håller på så. Varför är barnet större i Guds rike? Och det kan man ju fundera på. Jag tror man kan hitta många olika aspekter här, men någonting som jag fastnar vid i min tanke, det är att jag tror att barn har ofta lättare för att tro än vuxna. Visst är det väl så? De tror bara. De tror på Gud. Vi vuxna vill ju gärna komplicera till saker och ting, eller hur? Vi vill göra det lite avancerat och resonerar och tänker och håller på fram och tillbaka. Men ett barn, de liksom tror bara. Och tro, det är ju det absolut viktigaste vi kan göra. Att tro. Att ta emot Jesus som ett barn kan som sagt betyda många saker. Men jag tänker på även det här att vara beroende. Att vara beroende av Gud. Att inte själv kunna överleva i egen kraft. Som ett litet barn kanske inte kan, va? Det lever beroende av sina föräldrar. Men även det här som sagt var att ett barn helt okomplicerat bara kan tro. Att man helt naivt kan få tro på Gud. Där är barnföredömen. Våga vara beroende av Gud. Som ett barn är beroende till sin förälder. Den här undervisningen, när Jesus lyfter fram ett barn, jag tycker den är så förbluffande. Så ödmjuk, så storslagen på samma gång. Den ger alla i världen hopp. Eftersom barn är det minsta i samhället. Den liksom tar makten ifrån de som har den och ger till de här små fattiga. De som är ringa. Och det här är gudomligt vackert, tycker jag. Det här, det är liksom inga mänskliga ord eller tankar. De kommer från Gud, de här tankarna. Och det är liksom, ja, det är ett bra exempel på Jesus storslagenhet, på hans förebild, på hans sätt att tänka. Men sedan är ju Jesus inte bara den bästa av förebilder. Han är ju även Guds son som har sänd att befria oss. Han är sänd att återupprätta relationen mellan människa och Gud igen. Han gör oss rättfärdiga genom tro och till och med bor i oss. Det är så stort. Vi behöver Jesus på livets alla områden. Han behöver forma oss inifrån och ut. Det är liksom ingenting som bara man putsar upp på utsidan lite sådär för att vara lite, lägger på någonting så att säga. Utan det här är någonting som liksom kommer inifrån och tränger ut, va? Och så får vi inte tro att vi liksom i vår egen lyskraft är tillräcklig. Att vi utifrån självsäkerhet liksom räknar bort Gud. Då gör vi ett litet misstag. Eller ett stort sådant. Du kan säkert blända någon med din strålglans, det skulle jag tro. Förbluffa med dina fantastiska förmågor. Men vårt eget ljus och våra egna förmågor, det kan aldrig i sig själv leda en människa till tro. Det behövs någonting djupare, eller hur? Vi behöver Kristus i oss. Och tror man så har man det. Vi har Kristus i oss. Men vi behöver att han liksom får lysa genom oss också. Därför behöver vi vara i kontakt med källan, umgås med Jesus. Vi behöver liksom tanka både kraft och Guds ord. Och det är ju lite det här. Jag funderar också på när jag skrev den här prediken att på ena sättet, ja, vi behöver bara slappna av och vara glada. Jesus bor i oss. Vad kan vi göra? Till och från, va? Han bor i oss. Va? Vi kan inte göra någonting. Vi kan bara vara glada över det härliga, fantastiska, välsignade faktumet att Jesus bor i oss. Det är ena sidan. Halleluja. Men sen finns ju den fantastiska möjligheten att liksom lära känna honom som har valt att bo i oss. Eller hur? Han kan bo i oss, men man kan alltid lära känna Jesus mera. Och det här är ju en fantastisk möjlighet som vi har att få göra. För när vi lär känna honom bättre så kommer det att påverka oss på ett fantastiskt sätt. Jag pratade om det tidigare, att vi kan ju slipas mot varandra som personer, va? Slipas så att det blir liksom slätare. Både i familjen och i församlingen. Vi gör ju det, eller hur? Ibland så kan det ju knaka lite och så här och gnissla lite. Det är för vi slipas. Ibland så är det lent och härligt. Så är det i familjen och så är det i församlingen. Det ser vi ju, och så är det. För vi är människor. Vi är olika. Olika funtade. Men sen är det ju inte bara vissa som behöver slipas i församlingen och andra är perfekta, eller hur? Utan alla behöver ju slipas på olika sidor. Och här behöver vi liksom vara ödmjuka allihopa. Ödmjukhet, det är väldigt stor egenskap. Man kan liksom inte bara lita fromt och säga, jo, jag har fel och brister, men sen liksom inte göra någonting åt dem, va? Jag har fel, kan man säga, va? Man behöver ta tag i dem också. För låter man sig inte själv formas av andra, ja, då är man väl högmodig, skulle jag tro. Då tror man sig kanske bättre än andra egentligen. Eller? Då har man kanske kvar lite taggar ut så här av skrovligheter som fortsätter liksom göra andra illa. Så det är värt att tänka på. Och sen är det ju så, det svider ju lite när man blir slipad. Det är inte alltid bekvämt. Och det märker man ibland både i familjer, alltså när vi inte drar lika och sådär, och olika viljor och vi inte förstår varann. Så är det i församlingen också. Det skaver emellanåt. Jag får se vad det ska det göra, höll på att säga, men man kan ju hoppas att det blir bättre och bättre. Då tänker jag så här, ödmjukhet, tålamod och kärlek, det är bra smörjmedel. Eller hur? Älskar vi varandra och liksom vill varandra det bästa, va? Och försöka ha tålamod med varandra. Ja, men då tror jag att det kan lindra det här svidet, skavet. Jag är snart klar med min predikan. Vi ska läsa ifrån Efesierbrevet 4 och 15 och 16. Kan ni se persiska? Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, Jesus, alltså, nämligen Kristus står där. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Allt efter en kraft som utmätt åt varje särskild del. Det är lite det här. Vi är olika leder och delar i den här Kristi kroppen där han är huvudet, va? Och vi får stötta varandra. Tillsammans är vi en kropp. Men det är kärleken som vi får hålla fast vid här. Så, men om du alltså umgås med Jesus, slipas du också mot honom. Och han kommer inte kanske att formas av dig som han är syndfri. Du förstår vad jag menar. Men du kommer slipas. Men han är inte ointresserad av dig, om jag säger så. Han är väldigt intresserad av dig. Han vill verkligen vara med dig, för han älskar dig så mycket, va? Trots att du är oslipade sidor, så vill han vara med dig. Han vill till och med bo i dig. Samtalar du med Jesus, läser du Bibeln, annan kristen litteratur, ber du, upphöjer du honom, va? Överlåter du dig varje dag, söker hans vilja, strävar framåt, då kommer du att slipas. Och efter du har slipats så kommer du att börja poleras. Och då börjar det bli blankt, vet ni. Och sen kommer du att blänka som den diamant du är, va? Och du kommer att reflektera Kristus själv. Och ju mer polerad vi är, desto vackrare bild av Kristus kommer du att reflektera. Så är det. Avslutningsvis så ska jag läsa Hebreerbrevet 12:1-3. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, för att vinna den glädje som väntade honom. Uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat en sån fiendeskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Amen.